Du lyssnar på Norra Saltkråkan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten på 1960-talet eftersom Saltkråkan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norra. När jag var liten ville jag lära mig spela gitarr, men mina föräldrar sa att jag hade för små händer så det gick inte, tyckte de. Istället fick jag en blockflöjt som jag lärde mig spela. Men också ett avsky. Marcus har en gitarr och han kan spela på den. Och så har han en fin röst också. Idag är det 3 augusti 2023 och sitter här på verandan i ett ganska regnigt Norröra. Och med Marcus Fagerlund. Och hej, välkommen Marcus till podden. Jag tänkte börja med faktiskt, eftersom vi befinner oss på Norröra och Marcus spelar ofta på Norröra. Du har spelat du hade en solokonsert i år.
Stämmer.
Och sen har du spelat på våra jazzdagar på midsommardagen också. Hur kom du till Norröra?
Ja, nej men för att göra en lång historia kort och så jag är uppvuxen i Småland i Jönköping men har bott i Stockholm sedan slutet 90-talet. Men jag och min hustru, vi seglade i 8 år innan vi kom till Norröra och seglade i mellanskärgården. Vi vågade oss aldrig upp hit, det var så grunt tyckte vi och det är det ju faktiskt fortfarande.
Men då fanns det ingen GPS kanske?
Då fanns ingen GPS, då fick man göra saker på riktigt, på rätt sätt. Men vi seglade mycket och men sen så hade vi letat landställe och jag är uppvuxen vi hade landställe i Småland utanför Mariannelund, det var så verkligen Astrid Lindgren-land. Och vi hade varit på ett bröllop 2007 inne på Söder. Och vi såg en annons i Svenska Dagbladet att hus på Saltkråkan säljes. Och vi var lite trötta där dagen efter så vi tänkte, ja men vi åker väl ut och kolla va? Vi får ju åtminstone komma ut i skärgården. Så att vi träffade mäklaren här inne i Furusund och sen så hoppade vi på båten. Och direkt när jag kom i land så såg jag att det här ser ut som när jag var liten utanför Mariannelund med de här fina gamla husen målade i rött med vita knutar och äppelträdgårdar. Och så där. Så att det kändes lite som jag hamnade tillbaka i Småland helt plötsligt. Och så på den vägen var det. Och vi la ett bud och sen så fick vi huset. Så att vi har varit här nu sedan 2007 helt enkelt.
Och vi, det är du och din fru?
Det är det är jag och min fru Linda och så har vi 2 barn, Edvin och Amanda, som är 18 och 15 år. Och så har vi vår lilla hund Bob som är döpt efter Bob Dylan. Bob Dylan Fagerlund.
Och wailar den när du lirar och sådär?
Ja, fast inte lika bra som var det Georgs hund i kapellet som applåderade. Det var fantastiskt. Nej, inte lika bra, men han lyssnar på när jag spelar.
Ja, men precis, vad härligt. Men har du en fru också relation till Småland och sådär? Eller hon kommer inte därifrån?
Nej, hon är född och uppvuxen på Lidingö.
Det är som jag.
Ja, precis. Så att vi var egentligen bestämda att vi skulle hitta ett landställe runt Nämnde där vi hade seglat mycket. Men så hamnade vi här som jag sa, rent av en slump egentligen att vi ville ta oss ut så att och på den vägen blev det.
Men ja, din relation till skärgården då, för att du har ju varit en hel del och ni har varit då i Nämndös
skärgården, men ja, även ytterskärgården där då.
Ja.
Men har du senare nu när du varit här på norra, varit i norra ytterskärgården?
Ja, och det kanske jag skulle säga också. Vi, alltså relationen till skärgården, det är långt tillbaka egentligen, eller långt tillbaka, men på 90-talet så köpte jag en segelbåt av en kollega och bara smällde upp seglarna och seglade iväg i princip, kunde ingenting. Så att, och så där höll vi på, så lärde vi oss väl lite grann under de här 8 åren. Men vi förlovade oss faktiskt, jag och Linda, på Stora Nassa. Och det är ganska så långt ut. Men man inser ju också när man är här att man är långt ut. Så att vi brukar ta oss ut till Norrpada årligen. Det tycker vi
är
härligt.
Det är fint.
Men vi är ju väldigt långt ut här faktiskt. Mm. Det är rätt häftigt.
Men det är intressant, för när man är på den här sidan, jag hade några kompisar här som jag... Vi åkte båten hit och så, ja, så där, tittade jag, då tyckte de, ja men det är ju fint i skärgården. Och,
ja,
och de insåg inte hur, var det låg egentligen. Så gjorde vi en promenad till baksidan av norra, eller baksidan, det som ligger utåt och vetter mot Svartlöggafjärden.
Ja,
och helt plötsligt är det ytterskärgård,
ja,
känns det som. Det är otrolig skillnad på den här sidan som är lite... snällare så att säga, som vetter mot Furusund, och man behöver ha en bra båt, men kanske inte superbra båt.
Nej.
Men på baksidan då är det liksom fjärdar som det kommer havssjö in och sådär.
Ja, verkligen.
Det är skillnad alltså.
Mm. Men det är häftigt med norra, att man kan få de här olika liksom, upplevelserna. Så att, nej, men jag tycker det är häftigt att det är så, att man kommer så långt ut faktiskt. Så det är härligt.
Men bo på en ö då? För att det är ju skillnad mot att bo på ett fastland när man åker bil och tar bilen fram till dörren och packar ur den.
Ja.
Det är lite mer pyssel att bo på nö, men hur tycker ni om det efter de här åren här?
Alltså jag tror att vi skulle ha väldigt svårt faktiskt att inte bo på en ö. Det är någonting som händer med en när man kommer ut i en ö, tycker vi i varje fall. Det blir på något sätt helt tyst. Det känns som att man kan koppla bort vardagen på ett annat sätt. Det är så lätt att ta bilen och göra det extra ärendet eller åka iväg på någonting när man blir lite rastlös, och här blir allting en, det kan ju vara mer eller mindre utmanande så, och både jag och min hustru gillar utmaningar, så att jag tror att det passar bra också. Men nej, jag har svårt att se det. Däremot Vaxholms båt är ju väldigt skönt att det finns. Jag tror inte vi skulle kanske bo på en ö utan Vaxholms båt, men så här är helt perfekt. Och skönt. Och vi bor i Täby norr om Stockholm, så att vi är här på 1 timme och 45 minuter dörr till dörr om det vill sig väl.
Det är bra.
Ja, det är jättebra.
Ja, men jag håller med, det är verkligen skillnad. Och det man har glömt har man glömt, och grannarna kanske har det, eller så bara klarar man sig utan det.
Ja, det är också det häftiga att faktiskt att man är ju beroende av varandra. Så det blir ju någon annan form av gemenskap skulle jag säga. Så att det är också, men det är också väldigt bra tycker jag. Man får alltid hjälp om det är någonting, och man hjälper till om det är någon som behöver hjälp.
Ja, men precis, vi skänker saker till varandra, ja, och vi delar och köper.
Ja, det är jättebra.
Och sen, du spelade ju kapellet faktiskt på min födelsedag 19 juli.
Ja.
Och det var härligt, det var ju väldigt mycket folk där.
Ja.
Så att det är också en sån här, det blir också en sån här by- eller ökänsla då, att du är våran trubadur eller rocksångare, vad ska man säga?
Ja, ja.
Och nej, men folk kommer när du spelar.
Ja, men det är ju helt fantastiskt alltså. Det var ju nu sist här, så var det ju, vi hade inte vädret med oss, det hade vi inte. Jag tror aldrig jag sett det regna så mycket, men det var nästan fullt i kapellet ändå. Så jag är alltid evigt tacksam för att alla kommer och för att jag får spela. Det är ju en helt, alltså lokalen är ju helt fantastisk för er alla som inte kanske har varit där. Så om ni besöker Norröra, så passa på och besök kapellet. Det är en fantastisk lokal. Det är svårt att ta på det. Men det är väldigt speciellt där inne.
Nej, men från början av 1900-talet och byborna, öborna byggde den tillsammans här, och man har sjungit sånger där under över 100 år nu då.
Ja.
Och träffats liksom förut var det i tillbedjan, men nu är det också i gemenskap liksom, och det var det ju då också.
Ja.
Så ja. Det är liksom, ja. Ja, det är väldigt härligt.
Ja, så det är jätteroligt. Jag längtar till nästa år.
Ja. får vi hoppas att det blir också en midsommardag här.
Ja, precis. Precis. Ja.
Det finns ju ganska många, jag som inte är musiker då, men vet ju att det finns ganska många musiker på Norra, men det har inte varit någon fundering på att bilda ett Norra-band eller sådär.
Jo, det har absolut varit mycket funderingar. Så tänker man, så kommer man hit på sommaren och sen så, nu ska jag ta mig tiden och se vilka som finns och vi kanske snackar ihop oss ett gäng och sen så vipp så har de här 3-4 veckorna gått. Så att det är väl det som är kanske största utmaningen. Men det är klart, det vore jätteroligt.
För det är ganska många musiker här.
Ja.
Både
ja.
Klassiska och sångare och instrumentalister och allt möjligt.
Ja, ja, det skulle kunna gå att göra något jättebra, såklart.
Men då, problemet är ju att alla är ju, väldigt många är ju också proffs, så att de vill ju inte lägga ribban lågt heller.
Nej, exakt, exakt. Då ska man repa och fixa och dona, men, nej, men det vore kul.
Det vore kul. Nej, men det var faktiskt att prata om en norra kör för några år sedan.
Ja.
Inga Bodil, men det följer ungefär på samma sak, att man måste ha tid och folk måste vara vid samma tillfällen och sådär.
Ja, då har man det här med att bo på en ö.
Precis.
För- och nackdelar, men mest fördelar. Det är lite svårare att ses alla samtidigt och sådär. Mm.
Men hur mycket är ni här under året då? Är det ni gillar vintern här också?
Alltså, vi har ju tonårsbarn, så att av naturliga skäl så kanske de inte alltid älskar att vara här, så att så att vi har väl mestadels varit här på sommaren, några helger, vi brukar fira påskar, midsommar här, och sen kanske en eller två helger på hösten, några vintrar, några helger så där har vi varit här, men det är ju ganska utmanande. Så att vi hoppas nu när barnen är lite äldre att vi kan vara här faktiskt mycket mer då.
Helt klart. Men hur är det att vara barn på Norra idag?
Jag vet faktiskt inte hur det är. Jag har ju en bild av att det är någonstans, det borde vara fantastiskt på många sätt.
Finns det kompisar då?
Ja, det finns det. Absolut. Nej, det finns kompisar. Men det är klart, det är mycket i dagens samhälle liksom som har ändrats, va? Det är med mobiltelefonerna, och det funkar förvisso här ute också.
Så tyvärr, att, kanske.
Ja, det är på gott och ont, helt klart. Helt klart. Så att, men absolut, jag tycker att det borde vara fantastiskt att få möjligheten att växa upp här på Norra som barn och uppleva naturen på det här sättet. Som är något, tycker jag, liksom något helt unikt. Så att, ja, jag hoppas att de en dag säger att tack för att ni tog oss ut till Norröra, det är fantastiskt här ute. Men ja, tonåringar, det är inte alltid de gillar det kanske just nu, men jag hoppas det.
Nej, men precis, det brukar alltid vara några år när man inte är här, så var det för mig också.
Ja.
Så jag var ute och reste och gjorde andra saker, och ja. Lite efter tonåringar och sådär, så att... Ja, men nu är i alla fall jag tillbaka här, men det tog ganska många år faktiskt.
Ja.
Det är ju, man har ju olika perioder i livet. Men ni du och Linda känner att ni vill fortsätta här i alla fall.
Ja, ja, absolut. En annan sak som är väldigt, tycker jag, väldigt skönt, att man kommer ut hit år efter år och så inser man, nej, det är inte så mycket som har ändrats. Det, alltså hemma på fastlandet, det händer saker hela tiden och det byggs och det donas och det fixas och så, men nej, det är ungefär som det brukar vara. Det växer ju otroligt mycket på ön. Det är väl det man tycker, att det växer mer och mer bara. Men nej, det tycker jag också är jättehärligt. Det får vara liksom på något sätt.
Ja, men precis, för det ser
det får vara i fred.
I stort sett ut som när jag var barn här ändå.
Ja, det gör,
för,
ja.
Ja, det är ju ändå över 50 år sedan, så att, det är klart vissa hus har kommit till. Ert hus tror jag fanns där då.
Ja, det fanns sen har vi byggt till det så att ja, så vi ska få plats helt enkelt. Men det fanns det. Men det var ett rum och kök när vi köpte det 2007. Så att det vart lite trångt, så har vi utvecklat det längs med vägen helt enkelt.
Då utvecklar vi här till musiken då.
Ja.
Och jag tänkte, du brukar faktiskt prata om hjältar och dina hjältar i musiken. Och det är väl dina rötter eller dina inspiration. Vilka är de?
Ja, nej men det började med, det var egentligen två händelser som gjorde att jag någonstans fastnade vid de här hjältarna. Man behöver de amerikanska hjältarna. Så jag hittade en platta med Bob Dylan som heter John Wesley Harding. Den spelades in i slutet 60-talet hemma hos mina föräldrar i Jönköping. Och så satte jag på den här på grammofonen och så hörde jag de här melodierna och den här liksom förmågan som Dylan har att berätta liksom genom musiken och få ihop orden. Och så jag blev helt liksom helt förtrollad där på något sätt, fast i det där och lyssnade jättemycket på Dylan under och gör fortfarande. Så han har inspirerat mig både liksom musikaliskt, hur han liksom bygger upp sina låtar men även hur han skriver, men det går aldrig att komma i närheten. Det är liksom, det går inte så. Men det har varit en stor inspirationskälla. Och sen så var det ju faktiskt Springsteen då på 80-talet när min kompis kom med den här Born in the USA-plattan och vi hade lyssnat på hårdrock och tidigare så det här är bra liksom. Så hörde man Born in the USA och så okej, det här. Sen var jag helt fast. Så att jag har Dylan, jag har Springsteen, jag har Tom Petty och Jackson Browne och alla de där som är, ja, det finns hur många som helst egentligen. Men det är någonting med den här melodiösa och den här förmågan att liksom skriva de här texterna som berör och få ihop orden på det här sätt, på de här sätten som de faktiskt får.
Ja, Dylans texter, de är ju otroligt, bara längden på dem, en sån Dylan-text alltså.
Ja, absolut. Tangled Up in Blue, 12 eller 14 verser. Och det är fantastiskt skrivet, det är ju liksom fantastiska berättelser. Men han fick ju också Nobelpriset i litteratur, till slut, trots många kritiska röster. Men ja. Väl värd.
Väl värt, verkligen.
Ja. Och sen på svenska sidan så var ju Ulf Lundell länge och är fortfarande stor förebild. Men jag måste också säga att Eldkvarn är liksom magiska. De gjorde sina sista två konserter i Norrköping här nu förra veckan, tror jag det var. Jag har lyssnat på dem sedan 80-talet och Plura är ju... Jag tror Mauro Scocco sa att han är liksom i Dylan-klass. Men han har fått... Han borde fått mer uppmärksamhet för sin musik och sin förmåga att skriva låtar. Men han, det är en fantastisk låtskrivare och kompositör.
Men du lirar ju också Eldkvarn, har gjort.
Ja, jag brukar ta såna här olika tillfällen. Det har jag ju fått göra här på Norra. Det var egentligen här det började faktiskt. När jag köpt huset här så tänkte jag måste göra temaspelningar. Så då, min första var ju att jag skulle spela Dylan på Norröra. Så då spelade jag Dylan-låtar i kapellet. Och sen har jag kört Eldkvarn-låtar. Jag tror jag har kört Ulf Lundell-låtar. Och nu har jag börjat köra en del Springsteen-låtar. Så att jag vill ge det för att ära dem på något sätt.
En gång körde du faktiskt, hade du en konsert med Lage som var trummis i Eldkvarn i början där.
Ja.
Det var ju väldigt härligt och han var på sked.
Ja, alltså den här, det var ju också en väldigt rolig historia för jag satte upp lappar här på byn och skrev att jag skulle spela Eldkvarn-låtar och då ringer en herre mig dagen innan jag ska spela och säger, ja tjena, jag heter Lage. Jag hyr här på ön. Jag ser att du ska spela Eldkvarn-låtar i kapellet imorgon. Ja, visst det. Det stämmer bra liksom. Ja, jag var ju Eldkvarns första trummis. Så att vill du ha lite komp eller? Och jag bara, oh shit, alltså då började jag få lite puls och varit lite nervös och sådär. Men vi måste väl repa då, repa, sa jag. Ja, men jag köper sked, sa han. Så att han tejpar fast skeda på fingrarna. Så kom han upp till min altan och så repar vi lite. Och sen så var han med. Och sen har jag och Lage haft kontakt nu genom åren. Som en fantastisk person och otroligt duktig trummis. Men det var ju väldigt, väldigt roligt att det där blev av.
Och jag vet att hans mamma var ju med. Och ja. De lirade ju hennes källare, Eldkvarn, ja. I början.
Precis, precis. De var i deras källare. Det var deras första, runt deras första platta där. Det stämmer.
Kommer du ihåg vad hon sa om din röst jämfört med Pluras?
Nej. Det minns jag inte.
Nej, hon sa att hon gillade din version av Eldkvarns musik bättre. Hon gillade aldrig riktigt Pluras stämma.
Ja, det var ju väldigt, väldigt snällt sagt. Det var väldigt snällt sagt. Jag vet inte om jag håller med dock, men det var väldigt snällt sagt.
Ja, men hon har ju hört dem ändå.
Och hon har verkligen
i alla fall de tidiga.
Ja, ja, absolut. Men det var en väldigt rolig historia. Så att, ja, saker och ting. Det händer på Norröra.
Det händer, ja. Ja. Och nu har du fått skivkontrakt också.
Ja, låtkontrakt har jag fått. Och det var ju också en rolig historia för att när jag spelade mina egna låtar i kapellet för några år sedan, då hade jag skrivit lite nya låtar här på Norröra under en påsk, vill jag minnas. Och så spelade de här låtarna och då kom Bovins fram till mig efter spelningen och sa, du borde göra någonting med de här låtarna, spela in dem och släppa dem. Och jag har spelat in jättemycket låtar genom åren i studio och haft kompisar som har studios, men vi har aldrig släppt någonting, vi har aldrig kommit hit på något sätt. Jag höll på 90-talet och skickade ut demokassetter och man fick tillbaka ett brev som sa tack men nej tack och sådär. Men sen så en av mina kunder visade sig ha en studio, så att då tog jag de här låtarna och spelade in och skickade runt till ett par skivbolag och fick napp från det här bolaget nere i Göteborg som heter Rexius Records. Och ja, så skrev ett kontrakt på att släppa två stycken låtar med dem till nu till hösten här. Så jag håller på att producera upp dem nu. Vi är precis mitt under inspelningarna. Så att det har ju varit fantastiskt. Så att återigen, det händer på Norröra.
Härligt.
På något sätt så startade med den här inspirationen till att göra någonting med det här.
Men du säger släppa låtar. Hur funkar det idag med släppa låtar? Förut när man släppte en låt, då gjorde man någon slags singel. Alltså det här, ja. Vi pratar 80-tal.
Ja, ja. Ja, ja. Jag hade ju på min bucket list att jag skulle släppa en platta innan jag fyllde 50. Så att det gjorde jag. Så att jag släppte den här plattan och den ligger på Spotify med vi 8 stycken låtar. Och så åker jag träffa skivbolaget och så sa han så här: ja, det första misstaget, felet du har gjort, är att du har släppt en platta. Man släpper inte plattor nu för tiden om man inte är en väldigt etablerad artist, utan man släpper låtar, och låtar som ska komma in på spellistor. Det är så man får liksom uppmärksamheten nu för tiden. Men sen så, de sa det med glimten i ögat, och de sa det är klart att du ska släppa en platta om det är en stor dröm. Och det är jag jättestolt över att jag har gjort liksom. Men nu för tiden så, om man inte är etablerad, så släpper man låtar och försöker få in de här på olika spellistor. Och bolaget, de är grymma på den delen. Örat för rätt typ av låtar, men även koll på det här digitala liksom, hur man ska få ut det här på rätt ställen.
Och då hamnar de då på iTunes och på Spotify och...
Ja, Spotify och Apple Music och massa, och YouTube och massa olika kanaler. Ja, så det är ju nya tiden. Nej, men absolut. Man köpte ju sina singlar och man köpte sina LP-skivor. Och det ska jag också säga med musiken, att jag upplevde när jag var yngre att jag köpte de här LP-skivorna, så upplevde jag att det inte var tillräckligt många bra låtar på den. Det var ett par, tre bra låtar på LP-skivor. Det fanns ju till och med, du vet, A- och B-sidor på singlarna och så vidare. Och det var nästan så att B-sidorna var sämre av någon konstig anledning. Så jag sa så, om jag släpper en platta någon gång, då måste varje låt vara bra liksom, melodiös, bra. Så att jag lyssnade rätt mycket på Tom Petty ett tag, och han, eller det gör jag fortfarande, men han släppte den här Full Moon Fever skivan med låtar som Free Falling och några andra, och det var en av de få albumen som jag tyckte att det är bra rätt igenom, det är bra låtar rätt igenom.
Ja, men det är verkligen bra alltså. Och det är ja. Just den här melodiösa,
ja.
Det är otroligt melodiöst, Tom Petty. Och ja. Det gillar jag i din platta också, att det är verkligen melodiöst liksom. Det är väldigt vackra slingor.
Ja, nej men tack. Det var precis det som var målet, att ska jag släppa något så måste, för mig så är det viktigt att det är melodiöst då. Ja, jag gillar det melankoliska. Det melodiöst melankoliska på något sätt i kombination med texten, men ja, så det var ett av målen. Men jag blir glad att du säger att du upplever det så.
Ja, men det är verkligen härligt. Och jag gillar Tom Petty också. Men också Bob Dylan. Alltså jättemycket ja. Lyssna på Bob Dylan och sådär. Och sen har vi Winnerbäck också, som jag gillar också. Ja. Gillar du? Du har lirat lite Winnerbäck också.
Ja, absolut. Nej, men jag Winnerbäck är absolut en jättestor förebild. Han är ju klart en av Sveriges största artister i sin genre, och jag tycker att han gör ju också otroligt melodiösa, bra melodiösa låtar med riktigt bra liksom texter. Det jag tycker framförallt att man kan, jag känner igen mig från när jag var liten liksom. Att från 70-talet och de gula stolarna som staplades på varandra när man sjunger, tror jag, i Söndermarken. Så att det är en fantastisk artist på många sätt.
Men det här med texter då, den här plattan är ju på engelska. Ja. Och funderar du på att göra svenska, eller varför blir det engelska just nu?
Jag tror att det blev engelska var för att jag har lyssnat så himla mycket på amerikansk liksom, musik. Så att på den vägen så blev det så i mitt huvud liksom, att jag började formulera texterna och låtarna på engelska. Jag har gjort några så här trevande försök på svenska, men det är svårt alltså. Det är jättesvårt och ja, det är svårt. Det är säkert en träningssak, men jag trivs så bra med det här amerikanska, så att jag tror jag kommer fortsätta med det.
Nej, men många svenska artister sjunger verkligen på engelska. Jag tycker man hela tiden blir förvånad när man inser att mycket av den musik man hör idag är svensk. Ja. Fast den är på engelska liksom.
Ja, precis.
Men det är ju så otroligt mycket svensk musik.
Ja.
Om man, ja, det är möjligt att USA har ju också mycket musik. Men alltså, vi är ett litet land, men det verkar som vi har gjort någonting. Vi har lyckats med någonting.
Ja, verkligen. Ja. Absolut. Nej, men vi har ju otroligt mycket etablerade artister för sett till vår storlek av land. Summertime in my mind, you and me by the sea, running round, look how to find each other's will. Well, I'm a boy, you're a girl, I'm a man, bringing a can filled with milk, you're like silk, when I whisper, please be near. Oh, be near.
Den 2 februari 2024 släppte Marcus singeln Neighbors in My Dreams, som du hittar på Spotify. Och nu vill Mikael Blom säga något.
Som Kalle Lind brukar säga, vad ska nästa avsnitt handla om då?
Ja, men nästa avsnitt fortsätter ju samtalet med Marcus. Och så kommer vi höra hela låten då. Prenumerera gärna på Norra Saltkråkan där du lyssnar på poddar, så får du en avisering när det släpps. Tack för att du har lyssnat.